Hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers egen redaktionspodd. Jag heter Carl Egelius och idag är vi inte mindre än 5 personer i vår virtuella studio. Ja, vi är fortfarande tvungna att spela in på distans, men vi hoppas förstås att vi snart kan samlas på riktigt igen. Det här kan vara lite jobbigt att lyssna på kanske vad det gäller ljudkvalitet, men vi hoppas att det går bra den här gången. Med mig på länk så har jag idag Fredrik Nyblad.
Hej!
Och Kalle Karlqvist.
Hej, hej!
Joakim Bergqvist.
Hallå!
Och så har vi Anders Helgesson.
Jajamän.
Från Vi Bilägare. Ja, det jobbar ju Kalle också emellanåt, har jag förstått.
jobbar.
Att vi är så många just idag beror på en speciell anledning. Det är nämligen så att för ett halvår sedan så drog vi igång någonting som vi kallar för Klassikerkampen. Och den här gången så kallar vi den för KK90. Och jag tycker vi lyssnar på hur det lät när vi drog igång den här för ett halvår sedan. Jag bjuder in er här nu, alltså Joakim, Kalle och Fredrik.
Ja.
Ni är utvalda kämpar till Klassikerkampen 2020 som går under namnet KK90. Följande ramar gäller. Bilen ska vara av årsmodell 1990 till 1999. Bilmodellen ska vara introducerad på den svenska marknaden på 1990-talet. Alltså säljstart på 90-talet. Så det duger inte att komma dragandes med några 80-talare som har lyckats överleva decenniegränsen. Som huvudregel så gäller alltså modellserien som helhet. Men skulle du tycka att du kan argumentera för att en facelift eller uppdatering är tillräckligt stor för att den här, det ska räknas som en ny lansering, ja, då kan du ju chansa.
Okej. Okay.
Bilen ska vara svenskregistrerad. Den ska vara besiktigad minst fram till 2020-12-31. Och den ska vara körklar. Mindre reparationsbehov. Ja, det kan förekomma. Men ja. Om dessa reparationsbehov om de finns, så ska de antingen kunna helt ignoreras och att man kan hoppas på självlagning. Eller så ska de kunna åtgärdas tämligen snabbt inom en vecka. Och detta ska då ske inom den kostnadsram som ni snart kommer att få. Och budgeten för varje deltagare är 20 000 kronor. Ja, hur kändes det här då, Fredrik, när du fick det här beskedet?
Det var ju jättekul. Det är ju, man vill ju alltid köpa bilar och att göra det för någon annans pengar är ju ännu roligare. Så att det var ju fantastiskt kul.
Ni lät lite frånvarande ganska omgående där. Jag tror att alla började knäppa på någon form av sökmotor för att leta reda på rätt bil direkt. Kalle, vad gick du in på först?
Jag gick in på Opel först förstås och tittade. Nu kunde jag ju dem utan till, så jag behövde inte gå in i mobiltelefonen överhuvudtaget, utan jag bara gjorde en snabb bläddring i hjärnans Rolodex.
En snabb inre sökning.
Men det fanns ingenting där. Det var alldeles tomt.
Joakim, hur tänkte du då? Du sa ju, du påstod att du berättade vad du tänkte då, men du måste ju ha tänkt något helt annat, eller hur?
Så intelligent inte jag. Nej, men däremot, jag sa att jag hade hittat en bil med mobiltelefon, och jag hittade faktiskt en, vill jag minnas, tror det till och med var en BMW 540, alltså en E39. Den bästa 5-serien som någonsin har byggts. Och det var en silvermetallic, väldigt kantstötta fälgar, träinlägg, hade gått 30 000 mil. Och den hade mobiltelefon, så den kändes helt rätt. Den lite svårprutad visade sig senare, så att jag köpte ju det andra kvalitetsmärket från Tyskland istället.
Ja, det var ju så att en vecka senare så sågs vi, och då kom ni inrullande i varsin bil, och ni visste inte om vad ni hade köpt för någonting. Och vi visste inte heller om det, jag och Anders som då var domare i det här. Anders, vad trodde du att de här deltagarna skulle dyka upp i för någonting?
Jag hade hoppats på kanske en A-klass faktiskt. Det är ändå väldigt mycket 90-tal, och även, det vet jag, det är helt osannolikt, men hade det inte varit trevligt att se en liten Opel Safira där ändå?
Ja.
A-klass tror jag faktiskt både jag och Kalle var inne på, för det är väl en, jag vill inte använda uttrycket ikonisk, men vi gör det ändå, ikonisk 90-talsbil. Men jag tror vi kollade på samma bil, jag och Kalle. Digitalt tittade på bilen. Stod på Värmland, den var, fanns ingen plåt under dörrarna ungefär. Där var trösklarna och golvet borta i stort sett. Och lite svår att köpa den bilen. Det var inte den mest aktiva bilfirman.
Stämmer, och jag tittade på en A-klass lillebror på en Smart förstås.
Ah.
Som också stod i Värmland någonstans och var... den såg så, man tittar lite närmare på bilderna så var den väldigt sunkig. Så att, nej.
Ja, man har 20 000 kronor och att köpa bil för, det är ju jätteroligt. Men att man har bara en vecka på sig, det kanske är lite stressande. Fredrik, hur tänkte du?
Jag ville ju köpa något som var roligt, men framförallt ville jag ju köpa något som var möjligt att hitta på lämpligt avstånd och som var kul och bra skick och sådär. Och det lustiga var ju att flera av dem som jag försökte få tag på, säljarna, till och med bilhandlare, var ju svåra att få tag på. De var liksom ointresserade av att sälja det de hade. Så att det landade också, det var också en del i mixen av att det blev den bil det blev till slut. För att jag fick inte tag på en bilhandlare som hade en jättefin Saab 900 NG. Och jag fick inte tag på en herre i Bromma som hade en Volkswagen Golf Cabrio. Men så fick jag ju tag på en annan istället.
Du köpte alltså en Volkswagen Golf Cabriolet.
Mm.
Hur fick du tag på den?
Den fanns på Blocket.
Ja.
Och den kostade mycket mer än budget. Så jag tänkte att man ska ju inte pruta på telefon. Det tycker jag själv är otrevligt om det sker. Men nu, jag berättade förutsättningarna helt enkelt för säljaren och sa att jag vill inte slösa med din tid. Utan jag säger som det är att jag har en budget här och om du har ju ett annat pris på Blocket här, så att om det är inte möjligt så är det ju ingen idé att jag kommer ner och titta på den. Men det var det, så att jag lyckades pruta 6 000 kronor ut på telefon.
Och hur mycket kan du pruta på platsen då?
Nej, då prutade jag inget mer faktiskt. Det var ju redan överens, så det var ju väldigt enkel affär sen.
Ja, då är man ju lite låst också, då ska man ju betala det.
Ja, det ska man göra. Ja. Absolut. Men jag hade ju möjlighet att åka därifrån om det läget var så, men det tyckte jag inte. Jag tyckte den gick jättefint och det regnade ju så vackert, så att den var ju jättefin i karossen också, så att det var ju bra.
Ja, det blir ju väldigt fina. Mörkgrön kaross blir väldigt fin av regn.
Ja, precis.
Joakim, du körde något liknande pruttrick, men du åkte lite längre, så din investering i det här var ännu större.
Ja, nej, men jag gillar heller inte att pruta på telefon. Jag tycker det känns lite fräckt sådär, men vi pratade ganska länge, jag och frun i den här familjen som hade haft den här bilen i många, många år. Och så berättade jag förutsättningarna och så sa jag att vi kanske råkar nämna att vi kanske ska fixa till bilarna lite, den som vinner och sådär, råkar jag nämna förbifart.
Du lovade en hel renovering.
Lätt uppfräschning, och det tycker jag ändå att vi mötte delvis.
Ja, du har tvättat den flera gånger.
I alla fall. Och då sa hon att hon skulle återkomma inom en halvtimme, och sen när det har gått exakt 30 minuter så blev jag uppringd. Och då sa de att vi har accepterat det här nu. Vi tycker att det är roligt om de får lite uppmärksamhet, vår lilla TT, som de uttryckte. Och då gav jag mig upp till Värmland. Väldigt långt till Värmland faktiskt, märkte jag. Det blev mörkt ganska fort där på slutet på sommaren. Så att, det var väldigt kolsvart när vi kom fram till den där bilen. Och det var nog ganska bra, tror jag. För om jag hade sett den i lite mer dagsljus så kanske jag inte hade köpt just det exemplaret. Men nu hade jag åkt dit och affären var redan uppgjord, så det gick inte att pruta mer eller gnälla om någonting, och bilen gick ju faktiskt. Så att, ja,
var det inte dessutom så att det regnade när du bara tittade på den, som blev riktigt blank och fin direkt?
Det var regnigt, ja, men det var alla fel, och jag har ju berättat det här förr, att det var svågen, tror jag, som skulle hjälpa mig här då, han skulle bli ut och köra där lite, och så ville jag kolla lite, eller han sa till mig, du måste ju titta här nu så att det inte ryker avgassystemet, så att det inte är något fel på turbon, och jag var lite mer, ja men det här kan nog bli kul, det blir bra om det går sönder, tänkte jag på vägen tillbaka. Ja, men det blir bra tidning, tänkte jag sådär. Så att,
redan på vägen tillbaka, inte ens gång när liksom kampen hade börjat, utan redan på vägen tillbaka, det är bra
fel
att gå sönder.
Något fel kan ju bli, liksom. Så det är lite roligt sådär. Men saken var, de hade ju redan värmt upp motorn ganska bra, så det ryckte ingenting. Så det hade ju han förberett då, såklart, att han skulle liksom komma och kolla här, nu ryker ingenting den här bilen. Och sen märkte jag sen när man körde en kallstart istället, då, ja... Det kändes rätt, jag ville ha en TT.
Ja, det var det blev alltså en Audi TT. Och det blev i princip Blockets billigaste Audi TT.
Det ska jag säga, absolut. Jag har följt både priserna innan och efter. Och om man ändå tänker en besiktad skattad bil, så har ingen annan kommit i närheten. Nej. Jag vet längre.
Så Fredrik, han tittade på sin bil i regn. Joakim tittade på sin bil i regn och mörker. Och Kalle toppar nu med lera också, eller?
Lera och hästskit.
Och regn och mörker.
Och regn och mörker, naturligtvis. Och nästan tom tank. Nej, men jag vet ju hur jag fungerar. Och det finns två saker att framhålla då. Det första är, jag tänkte att jag ska inte köpa en bil för den stipulerade budgeten. Utan jag tänker mig en bil för ungefär halva det priset. Så har jag redan i starten en konkurrensfördel, tänkte jag. Så att jag tittade inte på bilar för runt 20 000 utan jag tittade på bilar för runt 10 000. Men då blev det ju lite svårt. Det finns ju driver av bilar för 10 000 som är av sådant märke och sådan modell som man inte vill ha. Oavsett klassikerkamp eller ej. Men då, plötsligt in från vänster så kom det en bilmodell som inte alls hade föresvävat mig. Därför att det finns ju bara femcylindriga sådana. Men det, den här kom insvävande med sex cylindrar under huvudet, nämligen då en Volvo S80 2,9. En tidig rackare, chassinummer långt under 1000 till råga på allt. Och i lanseringsfärgen, den här metallikröda, som jag minns så väldigt väl från de där åren när S80 var ny. Jo, och då vet jag ju hur jag fungerar. Jag kan inte åka och titta på en bil utan att köpa den. Jag tror aldrig jag har gjort det. Det har nog aldrig hänt. Så att jag rustade mig till tänderna med plånbok och en son som skulle köra den bil som vi kom dit i hem, så kunde jag köra den här S80 hem. Och precis så blev det. Vi halkade runt där på stallbacken utanför Upplands Väsby i någon halvtimme eller någonting. Och jag lyste med ficklampa, jättestark sådan, i regnet, i leran och i mörkret. Och jag kunde inte hitta några fel på bilen.
Då. Leran såg bra ut.
Ja. Så vi köpte den för naturligtvis. Och sen så åkte jag ner till macken i Upplands Väsby och tankade fullt. 80 liter.
Oh. Halva bilens värde.
Ja visst, och sen var ju det de nästan borta när vi kom till Uppsala.
Så vanligt var det väl ändå inte, var det det?
Nej då, så farligt var det inte. Den gick drömmen, och den såg ju drömmen ut på alla sätt och vis. Förutom att den röda lackeringen hade bleknat till inkokt laxfärg över bakpartiet.
Men detta var någonting som du upptäckte då nästa morgon.
Ja, absolut.
Kalle, när du vaknade nästa morgon och tittade ut genom fönstret, var det så där, men vem har ställt den där liket där ute?
Precis.
Och sen kommer uppenbarelsen.
Precis. Ja, men den där tanken har ni ju väl fått någon gång. Man känner liksom hur blodsockret faller, svinden träder in och man tänker, vad har jag gjort? Fast riktigt så allvarligt var det inte. Den gick jättefint, bilen.
Och vad betalade du alltså?
Jag betalade 9 500 kronor. Oprutat och klart.
Precis. Så att vi hade, vi hade en total budget på 60 000 kronor att köpa tre stycken 90-talsklassiker för. Och när dammet hade lagt sig så hade vi gjort av med 49 500 kronor i kollektivet. Så alla lyckades att köpa en bil inom en vecka, och alla lyckades ta sig med denna bil fram till Bankhus 90 i Rissne där vi träffades. Det var en viss förvåning över vad folk hade valt från ting. Alla trodde ju att Fredrik skulle välja en Volvo, alla trodde att Kalle skulle välja en Opel, och ingen hade en aning om vad Joakim skulle välja.
Vad trodde ni att jag skulle välja då? Nu är jag väldigt nyfiken här. Jag hade förutfattade meningen om både Kalle och Fredrik. Men mig hade ni ingen...
Nej, som sagt. Ni andra kanske hade någon tanke på vad Joakim skulle välja.
Kanske en BMW då?
Ja, någonting sånt.
Jag tror det skulle gå på någon form av hjältebil. Och det skulle vara Volkswagen New Beetle för dig, va? Det var en hjältebil.
Mm.
Anders, när vi gjorde upp planerna för det här och förutsättningarna för klassikerkampen 90-tal eller KK90, som vi har kallat den. Då hade vi ju ett antal lite hemliga kriterier också som vi tänkte oss för vad vi skulle premiera. Kommer du ihåg dem?
Jag minns att det var väldigt trevligt att förbereda det här. Men jag kommer inte ihåg så mycket av förberedelsen i övrigt. Jo, men vi hade några kriterier. Bland annat var det ju, ska vi gå in på det här? Det här med pengarna var ju ett kriterium, ett grundkriterium som jag tycker egentligen är lite märkligt kanske, att vi premierar då att Kalle har köpt en billig bil, men egentligen kanske när man köper en klassikerbil så vill man väl inte vara snål, men man vill kosta på sig. Så man skulle ju också kunna tänka sig att den regeln var tvärtom, så att Kalle gjorde ju ändå en liten chansning där att lågt pris var bra, men det hade ju också kunnat vara negativt.
Vi brukar ju ofta säga när vi kör köpguider och sånt att köp den dyraste, finaste bil du kan.
Det gjorde ju Kalle också. Så att,
det tror jag inte faktiskt.
Det var första bästa.
Ja, nej, det är ju riktigt. Vi hade ju då den halvdolda agendan att vi har ju då ett poängsystem som kallas för klassikerkampspoäng, KKP. Som också kan betyda andra saker, men i det här fallet så betyder det klassikampspoäng. Och då är det så att vi hade vi helt enkelt en ingående poängsumma på 20 000 som alltså var exakt lika mycket som de pengar som man fick disponera. Och det gjorde ju då att Kalle, som sagt, han räknade rätt där, att han hade ju då ett fantastiskt försprång då i antalet klassikerkampspoäng när han rullade in i Bankhus 90. Men sedan dess har vi ju då kunnat dela ut nya klassikerkampspoäng i olika omgångar. Anders, du får ju vara lite som domare här, så får du berätta lite grann nu om hur protokollet ser ut.
Ja, vi har ju en första del då. Där är ju då med den här bilen som man har köpt och vilket, vad den har för någon historik, om det finns någon form av samtidsrelevans i det här köpet. Till exempel att de har varit med i många filmer. Utrustningsnivån, hur nära originalskick de är, det exteriöra skicket förstås, även det interiöra, och sen även om den bilen faktiskt går att köra, det vill säga det tekniska skicket, och sen några andra små punkter också som då ger klassikerkampspoäng. Och vill ni veta hur det har gått där nu då, eller?
Ja, hur gick det då i första delen?
Kalle började då väldigt positivt med sina bonuspoäng här, som han köpte en så infernaliskt billig bil, så han började ju på en ingående poängsumma på 10 200 poäng, och det får man väl säga är en smakstart. Men verkligheten kom ju snabbt i kapp Kalle här också. Han var ju tvungen att köpa ett nytt batteri, och där åkte ju då 1198 poäng för att det var precis så många kronor som batteriet kostade. Ja, Joakims ingångspoäng är ju inte något vidare, för han hade ju 10 kronors marginal, så 10 poäng.
Mm. Jag hittade en 10 i handsfacket.
Ja, det är precis. Det är positivt. Jag vet inte. Tyvärr, Fredrik hade ju inte riktigt samma tur att hitta inget kapital i sin bil, så att det är noll. Noll poäng in där. Provenens, historik, där klarar sig Kalle inte fullt lika bra här. Det blir bara plus 300 poäng, medan det gick ännu sämre för Fredrik, 200 poäng. TTN, som faktiskt har ju viss bakgrund, som kanske Joakim sträcker på sig, ser så fruktansvärt malligt nöjd. Så Joakim, du får väl berätta varför du har fått så många provenenspoäng här.
Ja, den har ju ägts av en av de stora reklambyråerna på den här tiden. Schumann reklambyrå på Tulegatan. Som gjorde då mycket reklam mot Audi, Hammarby Sjöstad exempelvis. Så det är ju en fantastisk kampanj, skulle jag vilja påstå. Så att den har stått utställd på Stureplan, den här bilen, tydligen, på något lite podie och sådär. Jag har inte fått de bilderna än, men någon gång kanske jag kan få dem. Jag tycker att det är i princip den mest kända TT:n som finns i det här landet, vill jag påstå.
Ja, nu efter den här massiva mediabådet på den här TT:n, så börjar jag påstå att det är Sveriges mest kända TT.
Helt klart.
Och Kalles övertag gentemot Fredrik beror ju på att han lyckades hitta en Volvo S80 med chassinummer 856. En bil som alltså var tillverkad innan den officiella premiären, om jag förstår rätt. Hur, Kalle?
Ja, så har jag förstått det. Och det var ju en sak som slog an en väldigt stark känslosträng direkt när jag såg bilen. Det var det första jag kollade på innan jag tittade på bilens skick. Det är ju, man böjer sig ner och tittar på nummerskylten, så ser man ju chassinumret. Så det avgjorde ju saken direkt innan jag hade börjat spana där i mörkret. Jag förstod att det där kommer att löna sig som en investering på sikt i klassikerkampen. Jag kände det.
Ja, det tar vi med en nypa salt, tror jag. Mm. Kalle vann ju även utrustningsronden med knapp marginal.
Vilket är helt otroligt. Ja, men det är protest.
Ja, jag har ju elsufflet för tusan.
Ja, men det är väl det. Ja, Fredrik har ju faktiskt, jag vill ändå tillägga det här nu. Det är nu fel att jag ger Fredrik cred efterhand här, men han har ju faktiskt elektriskt infällbara backspeglar. Och det är inte vanligt på en Golf 3, Golf 4. De fungerade visserligen inte, men knappen sitter där.
Hade jag det? Det hade jag ingen aning om.
Fredrik, den där suffletten. Jag provade att försöka öppna och stänga den där en gång när jag var själv i bilen utan din assistans. Det var ju inte bara att trycka på den där knappen faktiskt.
Ah, inte riktigt kanske.
Det var det visst det. Då var det handhavande fel. Dessutom hade jag ju en tonå.
Ja, det är så sant. Ja, den här fina barn. Tillval.
Men jag förstår fortfarande inte det. Jag tycker gärna att alla får förklara här. Hur kan jag få färre poäng för utrustningen på min TT kontra Volvo S80? Jag vet nästan exakt lika mycket lyxutrustning.
Jo, men Volvo hade väl... Karl, jag kan inte förklara det här.
Faktiskt. Jo, men jag kan
förklara det. Jag tittar på dig.
Jag kan förklara det. Detta är ju inte en sketen femcylindrig i Volvo S80, utan detta är ju en sexcylindrig i Volvo S80.
Ja, fast det var ganska ofta femcylindrig, Kalle.
Ja, men det kan vi återkomma till. Nej, men grejen med Volvo S80, det var ju att den placerade sig... Den hamnade ju på toppen av svensk bilindustris historia, precis direkt. och var en lyxbil. Den var till exempel först i världen med sidokrockgardinerna. Den hade i alla fall låsningsfria bromsar.
Och det hade alla våra bilar, om man tänker efter.
Antispinsystem.
Det hade jag också i och för sig, kan jag tillägga, men ja, fortsätt.
Ja, och när vi ändå nämner det där antispinsystemet på TT, så får vi också notera att Joakim hade bara antispinsystem, inte antisladd och inte heller spoiler. Så att det var ett extremt originalutförande, alltså före chassimodifieringarna.
Ja, kanske tycker jag tillhör henne på proveniensen. Nu tog inte upp det själv, men eftersom att du ändå tog upp ämnet så kan jag fortsätta skryta här då. Det här var ju en av ytterst två Audi TT som inte har blivit tillbakakallade. För Audi TT hade ju en tendens att snurra av vägen med mindre roliga konsekvenser. Om nu inte själva avsnurringen av vägen var tillräckligt mindre rolig, men ja, i alla fall. Så att den här bilen återkallades aldrig, så den fick aldrig det nya säkra chassit, den fick aldrig något ESP-system, den fick aldrig andra krängningshämmare och den fick aldrig någon spoiler på bakluckan.
Och du undrar varför du inte vann utrustningsronden.
Jag tror att vi nästan, för att det är ju faktiskt mer logiskt att folk som har sufflett och BBS-fälgar vinner över de andra två.
Nej, det behöver inte vara. Ingen utrustning överhuvudtaget, den har ju knappt dörrhandtag den där bilen. Jag har en lyxkupé, läderinredning, Bose-system, vi pratar liksom bara ratt och krockkudde, allt finns i den där bilen.
Hur bra funkade sätesvärmen?
Funkade jättebra efter att limma knappen.
Men just precis.
Så nu är den på max på högersidan.
Men jag kan väl ändå motivera Volvon, ljus läderinredning med manuell växellåda, det är ju någonting.
Nej, men nu har domarna bestämt så här i alla fall, så att nu går vi vidare och tittar här på originalskicket. Det är ju väldigt viktigt när man har en klassisk bil. Det vet man ju så fort man kommer på en träff och någonting avviker, då får man ju höra det direkt. Och även det exteriöra skicket är ju viktigt. Och hur tycker vi att som domare, hur tycker vi att de har presterat där då, Anders?
Ja, men jag tror att alla som har sett de här bilarna förstår ju att Golfen är ju som om den hade lämnat fabrik igår jämfört med de andra. Så att det är ju inte så konstigt att ändå kammar hem 400 poäng medan det går lite sämre för då till exempel TT:n. Så där mycket originalrost var det inte. Så att skick exteriör till exempel då för TT:n, det blir ju 100 jämfört med Golfen som var 800.
Och en sak som faktiskt spelade in också på detta, det var ju att Volvon hade ju fel fälgar. Det var ju V70-fälgar på den.
Ja, inte bara V70-fälgarna. Den här hemska nian som var där bak. Det var väl en upp och ner, en sexa från en Peugeot 607. Det är absolut inte original Volvo i alla fall.
Jag är som generös natur så jag kan bjuda på det där.
Okej, hur tänker du då, Kalle, nu när Anders ska börja prata om det exteriöra skicket då, och bedömningen där? Hur generös är du?
Ja, får vi se vad Anders säger, men jag kan bara säga att det var väldigt mörkt den dagen.
Ja, det var mörkt, gyttigt och blött. Och blött är ju väldigt bra för din bil, Kalle. Verkligen Kalles bil, för att den saknar ju ganska mycket klarlack. Och vatten ger ju en fin blank spegel över de där små flagorna som fanns kvar av originalklarlacken. Så att det gynnade ju bilens utseende vid regn, kanske inte vid topp. Så att det blir ju 100 poäng där, Kalle.
Tack så mycket.
Det är ju,
tack.
Ja, visst är det generöst. Det är faktiskt lite generöst.
Jag hade trott på 22 poäng kanske.
Kryddat på där egentligen. Men som sagt, Golfen står ju i en klass för sig. Men det beror ju också på det exteriöra skicket här, 5-1 pratar man om. Det beror ju på att Fredrik hade ju lagt ner ett hästjobb på att polera den här karossen. Så att det var ju lite... Ja, lite lurendrejeri också, för det visar sig när vi fingrann.
Det var väl ingenting som sa i det. Det var lite, bara lite färg och lite andra medel inblandade.
Ja, och 300 timmar med tungt arbete med polemaskin, tror jag.
Nej, faktiskt väldigt... inte.
Det var väldigt
färg var inblandad, kan jag säga.
Men vi gick in lite mer och fingranskade den där karossen sen på Golfen. Och det visade sig att den hade varit utsatt för någon mycket aggressiv garagegranne. Sannolikt var otroligt mängd dörruppslag och även småbucklor längs karossidorna på den där.
Men det syns ju inte på 5 meter. Så det var ju...
Nej, det gjorde ju inte det.
Tack och lov. Eller, ja.
Ja, så det här, den här delen då, det kunde man då... det här var ju då alltså del 2 i... klassikerkampen som man kunde läsa om i nummer 10 2020 i klassiker. Det var ju inget snack om vilken bil som gick segrande ur den här ronden, eftersom Kalle fick föra med sig sitt poängöverskott med tanke på att han hade betalt mycket mindre. Men om man räknar bort det så tror jag att det var Golfen som vann klassikerkampen del 2.
Ja, det stämmer. Golfen, tack vare Kalles batterifadäs här, så har ju faktiskt golfen gått segrande i den här första delen.
Om man inte räknar inköpspris-poängen. Sen hade vi ett mellanspel när man skulle få göra en specialvariant av sin bil. Och för det var ju 90-talet var ju verkligen en gyllene era för special editions, och så fort någon bil blev stående mer än 2 veckor i en bilhall, så då slattade man dit några lister och några andra kapslar, och så kallade man det för en special edition, och då plötsligt så såldes den omgående. Och här fick då de 3 deltagarna gå loss med sin kreativitet och diverse hjälpmedel, och då skapades de 3 specialversionerna. Det var Volkswagen Golf Stefan Edberg Edition, komplett med någonting som faktiskt liknade tennisbollar i alla fall, och en tenniskort på motorhuven. Sen fick vi se Volvo S80 GT för första gången, och det skulle då uthyras Gyllene Tider, där Kalle hade gått loss med äkta bladguld på i princip alla detaljer som gick att se på bilen. Ja, eller kanske inte helt äkta bladguld då, men nära på.
Det var väl äkta guldmaskeringstejp?
Ja, det var det.
Ja, nästan helt äkta guldmaskeringstejp. Medan Joakim grävde ännu längre tillbaka och skapade då en Audi TT-konceptbil. Var det inte så?
Stämmer bra. Stromlinje döpte den till i Reich Silver, tror jag färre blev också. Nej, men när Audi TT premiärvisades på Frankfurtsalongen 95, konceptbilen alltså, så hade den inga bakre sidor rutor. Utan det var bara den enda rutan som fanns på sidan av bilen var ju de som satt i själva dörrarna, som hade också en väldigt halvcirkelformad ruta. Och då ville jag återskapa det här, och då var det så att jag tog fram maskeringstejp och så tejpade jag för bakrutan och lite av dörrrutan, och så sprayade jag på lite sån här gummifärg i silver som påminner om resten av bilens silver. Så nu ser det, när man kisar lite på 50 meters håll, så ser det faktiskt ut som konceptbilen.
Ja, vi var mycket imponerade, och det gjorde ju att vi som domare, vi har inte delat ut poäng i den här grenen än, men det tänkte vi göra nu, eller hur Anders?
Ja, Sverige, vi har ett resultat. Vi börjar i botten, och verkshöjden för S80 GT kanske inte. Det kändes som att Kalle hade i sin spariver tagit ett steg längre, så att 150 poäng blev det där då, Kalle.
Hade jag aldrig väntat mig.
Nej, hade inte det.
Du skulle ha gett guldet direkt till domarna.
Mm. Det hade uppskattats och absolut kunnat rendera någon bonuspoäng. En domare får aldrig tveka på att ta en muta. Då ska vi se här, vi fortsätter med golf. Vi ger 350 poäng. Det var en fin verkshöjd här för den här Stefan Edberg Edition. Och jag ser ju framför mig att om man har en Stefan Edberg väskorna kvar från 1990-91, då är det bara det att langa in och in med tennisracket och iväg till Båstad.
Det var ju en nackdel där att de här bollarna flög bort från motorhuven i 12 km i timmen. Så det var ju en anledning till att det kanske inte, han inte kom på första plats så att säga.
Ja,
men det är bollarna som ska vara snabba, inte bilen. Det vet ni hur snabbt man kan serva?
Bollarna var snabbare än bilen ändå.
Ja, men det där var väl, fattar jag det som, ett försök till att höja säkerheten för den här öppna kabrioleten med en limiter, alltså sådana här fartlimiter, så fort man kommer över 12 då vet man att man kör för fort, för då släpper bollarna. Ja. Du var inte så du tänkte, Fredrik.
Precis.
Då kan vi stå kvar vid poängen, tycker jag. Ja. Vi lyfter vidare till nya höjder, verkshöjder. Ja, City Stråmen tänkte jag säga, men det är en annan modell. Men TT:n där, 500 poäng. Mycket väl utfört. Men framförallt så gillar jag begränsningen i produktionsvolymen på den här modellen. Mm. Och det var att Audi garanterar att de inte tillverkade fler modeller än vad de skulle sälja. Och det tycker jag är ett riktigt tydligt ställningstagande. Mycket bra.
Ja, tack. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag nämner inga namn, så glömmer jag heller inte bort några. Men vi har arbetat hårt för att få fram den här stromlinjen. Och den har sålt i, ja, det finns ju inga kvar nu eftersom att vi tog bort färgen, men det hade kunnat bli en succémodell, ska jag gissa på.
Och för er som undrar hur den här såg ut då, om ni inte har tidningen framför er, tänk en TT Roadster, fast med kupélinjen. Där har ni den. Så precis så ser formen på fönstret ut.
En TT Roadster fast med hardtop, kan man säga. Fast med halvkombilucka. Ja, det blir krångt.
Ja, det blir mycket bra. Och vi kan passa på att klämma in med ytterligare en rond som vi då inte har meddelat poäng i än, rent officiellt i alla fall. Och det var ju nämligen så att deltagarna fick i uppgift att efter att de hade köpt sina bilar så skulle de också anordna en 90-talsträff för andra, för likasinnade 90-talsentusiaster. Och eftersom restriktionerna såg ut som de gjorde, så blev det här en begränsad kvalitetsutställning kan man säga, med föranmälan och hemlig plats i Stockholm. Och vi lyckades hålla precis det här antalet deltagare på 50 personer, precis som vi hade, som restriktionerna sa. Och det betyder att det kom ett 30-tal fantastiska 90-talsbilar. Och en uppgift av dem som deltog i träffen, det var att de skulle rösta fram sin favorit bland de tre klassikerkampsbilarna. Och där fick vi in faktiskt 2400 röster.
Var det inte, va?
Nej, jag skojar bara. Vi fick in 50 röster och när vi hade räknat dem första gången, andra gången och tredje gången, det var ju Fredrik som räknade dem, så framstod vi då en bil som segrare. Och den mest populära bilen kan vi ju vänta med då, men den som fick minst antal röster, det var ju Audi TT, konstigt nog.
Har man hört?
Medans Volvo kom tvåa, men överlägsen segrare på denna lilla 90-talsträff som vi höll då på sensommaren 2020, det blev ju alltså Volkswagen Golf Cabriolet. Vad tror du det beror på, Fredrik?
Att jag noggrant hade valt ut de som skulle komma på den här träffen.
Ja, det var ju Fredriks fanclub som kom dit.
Jag hade ju kunnat tro skulle hjälpa Kalle, men det, eftersom det var många Volvo-vänner, men det gjorde det tydligen inte.
Publiken belönade ju Fredrik här med maxpoäng. Maxpoäng, 600 poäng fick han. Det är ju en direkt korrelation här mot hur vi har bedömt i del omgång 1 här med originalskick och skickexteriör, där Fredrik också vann. Det är ju tydligt att publiken föredrar en bil som ser väldigt fin ut och som är nära sitt originalskick.
Ja, det var ju roliga grenar här allihopa, men det sa ju inte så mycket om hur bilarna gick och hur de presterade rent tekniskt. Och därför så tog vi oss ut sen på en testbana där vi fick genomgå, där bilarna fick genomgå ett antal olika tester. Och Anders, där hände det lite olika saker.
Ja, det var ju skräck och förfäran mest hela tiden. Ja, vi har ju gjort några av bilägartesterna på de här klassikerna med lite modifikationer. Ursprungstanken var att vi skulle göra ett undanmanöverprov, ett så kallat älgtest, för det blir ju inte mycket mer 90-tal, men sen efter att ha sett TT:n och efter att ha sett S80:an och kanske också golfen faktiskt, så kom tävlingsledningen fram till att nej, vi ska nog inte göra någon undanmanövertest här, utan det får man får göra själv. Så vi gjorde ett slalomtest istället, och det är nästan samma sak, men då fick ju då ägarna köra sin egen bil, visa vilket stort förtroende de hade för materialet. Och störst förtroende och mest dumdristig var ju Joakim då, som med 600 poäng tog slalomsegern. Joakim kanske vill kommentera sitt åka genom den här slalombanan.
Ja, jag kan inte påstå att det var perfekt. Genom femte porten så lite för fort in. Handbromsvändningen satt skapligt, men det var en viss delay där innan jag gick på gasen igen, vilket man kan se på de här filmerna. Men om man jämför med Kalle Karlqvists båt, så ja, då gick den ju ganska smidigt ändå.
Jag måste ändå säga att jag är imponerad över Kalles förmåga att lotsa den här nästan 5 meter långa plåtpråmen genom en ganska tajt konbana ändå. Ja. Kalle, upplevelsen bakom ratten?
Jag tänkte ju först att här har jag naturligtvis en extrem fördel. Vi har ju kört sådana här konbanor, jag vet inte hur många hundra gånger under min så kallade karriär. Så att jag tänkte, det här blir väl en enkel match. Men, och det hade det kanske varit med en ny S80. Jag kan bara säga att kolla era stötdämpare, kära vänner, innan ni är ut på några mer dramatiska övningar med er bil. För att det hade inte jag gjort. Men annars så tung och alldeles för lång. Jag säger som rallyföraren: speed was all right, corner too tight.
Vi får tillägga faktiskt här som Kalle säger att det finns då ingen annan människa i det här landet som hade kört den här komoden lika fort med den där sorten, kan vi säga. Det var väldigt effektivt körning.
Och med tanke på att någon blockerade målfollan också. Någon som satt kanske eventuellt en TT.
Det var startklar.
Så måste man säga att tiden var väldigt bra.
Ni förstår ju som lyssnar här att det här var väldigt, väldigt professionellt och vetenskapligt utfört det här slalomtestet. Sen fick Anders den stora äran att göra en acceleration och bromsmätning på alla bilarna. Och det slutade med både skratt och förskräckelse.
Ja, ibland önskar jag att man kunde kommunicera lite mer så här, kollegor emellan inom Eiersin. För jag, det var ju faktiskt, ja, jag hoppade in i TT och jag tänkte att det här kommer ju gå toppen det här. Och det, accelerationen gick ju jättebra. Den är ju snabb, fortfarande snabb bil. Men den var inte många tiondelar av fabrikssiffrorna. Mycket tack vare nya däck, tror jag. För den hade jättebra fäste. Men bromsförmågan blev ju ett byxbyte, kan man ju säga.
Jag glömde att berätta om den lilla detaljen där. Men det var
du gjorde det, Joakim.
Jag har aldrig sett dig så likblek hela mitt liv här sedan, eller efteråt. Men det var,
det var kul. Ja, det var en upplevelse. För
liksom, vad var det som hände?
Ja, men man bromsar ju så ofta så gör man... Vi mäter ju med GPS det här, det har vi gjort nu också. Då lägger man an bromsen lite grann så att liksom man får en liten förvarning så att man har en liten sättning i bilen. Och sen går man på full broms. Och lite lätt broms, inga bekymmer. Men sen när det blir full broms då, alltså full ABS-broms helt enkelt, då ville TT:n göra ett akut filbyte om det hade varit en vanlig väg. Nu var ju på ett flygfält, men den flyttade sig då nästan 3 meter i sidled. Kraftigt var det höger.
Den gör lite som den vill ibland faktiskt. Ja. Jag tror det var ett högre den här gången. Den är lite, det är en tysk bil.
Så att, ja. Och är farten ganska hög så blir det lite obehagligt. Särskilt när det då inte finns någon spoiler heller, va?
Ja, det märkte jag.
Men det berodde detta på att bromsarna tog ojämnt, eller?
Något ojämnt. Det kan ojämnt. Jag säga, ja. Och de låg lite här och där och sådär. Men.
Och accelerationsmässigt så var väl inte golfen så mycket och hänga en gran. Den hade ju nog fel. Visst, Fredrik var kommit fram att det var en luftmassmätare som var lite...
Ja, den var lite konstigt kopplad sådär. Så att det, ja, din siffra var ju sämre än min Austin Cooper från 1967 på 0-100. Alltså jag förstår, det var ju fruktansvärt långsamt.
Ja, och jag kan säga att jag provade på två sätt. För att motorn gick ju från mig någon form av spagat vid strax runt 4000 varv. Och sen känns man bara försökt att piska någon stackare som redan låg med. Så jag gjorde två accelerationsvarianter. En där den fick fortsätta varva och det... Det var verkligen, jag mår fortfarande fysiskt dåligt av det, stackars. Men även då en, när jag nöjde mig med 4000 varv och sen växlade upp. Och sen att säga så gick det ju faktiskt fort där om den inte varvade högre än 4000. Mm. Så att någonting, den var inte helt frisk. Men bromsarna, förvånansvärt bra. Jätteobehaglig känsla, jättedegig, inte alls trevlig. Men 17 var den stannade snabbt. Bra ABS.
Kalles bil då? Gick det där?
Bra ABS sa jag. Det kan man inte säga att Kalles bil hade. För att den här accelerationsmanövern gjorde ju då kant i kant med bromsen. Så att när jag gjorde den här accelerationen så fick det väl något elektroniskt överslag i den där bilen. Så att ABS-bromsarna, ja, det tändes en ABS-lampa. Det reflekterar inte jag över. Och så bromsar jag. Så att lite av Kalles däck ligger väl kvar där ute på Lunda flygfält fortfarande. Men vi startade om den här bilen och då vaknade det där CAN-bussystemet till liv igen. Så att sen bromsade den jättedåligt ändå.
Precis.
Men ja, lite bättre. Vi kortade bromssträckan tror jag med 30 meter jämfört med inte ABS i alla fall. Så att det är alltid något. Men det gick inte så jättebra. Jag tror Kalle fick, vi ska ta poängen. Acceleration 350 för Kalle. 400 i broms för Fredrik, 100 poäng i acceleration, 600 i broms. Och acceleration för TT 550, bra. Och tack. 0 i broms för att den var livsfarlig.
Ja, det här var en spännande dag på testbanan i alla fall. Och då fick vi verkligen se vad de här bilarna gick för. Och när dagen var slut så hade faktiskt Kalle och Volvo S80 tagit hem totalpoängen. Och det gör att när vi nu står här inför den sista ronden som vi ska avgöra idag har en poängställning som där det skiljer sig ganska mycket mellan bilarna. Anders, hur ser det ut?
Ja, man skulle kunna säga att spänningen är olidlig, men...
Det vore en lögn.
Nej, det är den ju inte. Den är ju helt orimlig, precis. Helt rätt, Carl. Det är avgrundsstora skillnader. I botten så hittar vi Audi TT. 4 834 inte alltid välkänta poäng, men ändå poäng. Golf, Fredrik, 5883. Ganska välförtjänta poäng skulle jag ändå säga. Högsta poängen här, ja, och det är ju definitivt då den här klassikerkampens absoluta mesta vinnarskalle, Kalle, för han gjorde ett genidrag med att spendera lite mindre pengar på sitt köp och på så sätt få in en ganska stor skopa poäng. 10 000 poäng i liksom startkassa, då sitter man ganska säkert i toppen. Och det gör ju Kalle då med 14 611 poäng. Grattis Kalle, än så länge.
Tack, tack.
Men, nu kommer ju twisten då. Och det är ju att slutresultatet beror på hur mycket pengar man får för sin bil när man säljer den. Och som jag har förstått nu så har alla tre sålt sin bil. Kan det stämma?
Ja.
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 Att sälja en bil i den här prisklassen är kanske inte alltid helt enkelt. Kalle, vad hade du för strategi?
Ja, ska jag dra verkligen berätta den? Jag hade ju ett givet försteg där med mitt låga inköpspris naturligtvis. Och det var en rent taktiskt drag. Vad jag inte riktigt hade räknat med i början, i alla fall inte som någon större faktor, det var om jag skulle bli förtjust i bilen eller inte. Och hur tror ni att det gick?
Det förstår vi väl alla, att man kan bli förtjust i det där exemplaret. S80 är en fantastisk bil, men inte just det där exemplaret.
Den var skiggig alltså.
Ja, den var ganska dålig faktiskt.
Den där skulle man inte ha även om de gav den till en.
Jag alltså, tycker synd om ny ägaren. Men
luktade konstigt inuti.
Ja, men det är väl någon bildemontering som har tagit över den nu, eller?
Ja, det måste ju vara det.
Det kanske man kan säga. Vi får väl se. Nu måste ni andra veta vad jag egentligen ställer för krav på en klassikerbil. Om man tittar på de bilar som jag har. Jag är inte så himla fäst vid att bilen måste vara i toppskick. Det är inte det som gör en klassikerbil för mig eller en hobbybil. Utan det är mera vad bilen väcker för känslor inom en. Jag är ju lite, börjar bli lite grann i gubbåldern. Så en gubbil av den här karaktären passar ju mig alldeles utmärkt. Sexcylindrig motor, fluffig inredning med sköna stolar att sitta i, lugn och jämn motorgång, stor och lite pråmig som man själv börjar bli. Ju mer jag har kört den här bilen, så har jag desto mer har jag översett med reper och laxfärgat bakparti och vad det nu har varit. Sen så gick den ju sönder.
Vad är det vi börjar höra här?
Han måste ha köpt den där 2,9 som dök upp på Blocket för
15 000. Den där jättefina blå.
Ja, exakt. Den var fantastisk.
Den var ju
grattis, Kalle. Jag blev sugen på dig själv också.
19,8.
Ja.
Den som dök upp precis typ 3 dagar efter klassikerkampen började.
Exakt, precis.
Ja, den var suverän. Roligt, en bra köp. Ja.
Ni är något på spåren, men ni är på fel spår. Så vart är vi på väg? Tror ni?
Ja, det känns kanske som någonting håller på att börja spåra ur faktiskt.
Kan man vara så? Ja.
Ja, jag kan säga att jag har bedrivit ett nollsummespel med allihop.
Har du bytt bilen?
Bytt bilen? Nej, jag har inte bytt bilen.
Körde du en inlösen? Helförsäkring inlösen?
Nej, inte helförsäkring inlösen, men jag har helt enkelt betalat förre ägaren en viss summa, om jag säger så.
Vänta nu, håller du på att säga att du har köpt den?
Jag köpte bilen.
Från vinnare till första loser direkt alltså.
Ja, så jag är stolt ägare nummer 14 av detta exemplar, vill jag påpeka.
Ja, herregud, ja.
Vad betalar du dig själv då?
Ja, som jag sa så var det alltså ett nollsummespel. Så att ni kan 9 500 kronor.
Vi justerar poäng.
Och det vill jag säga, det visar ju bara, det har inte ni förstått, vilken fin Volvo S80 detta är. För den ligger alltså i den övre kvartilen för S80, på S80-marknaden just nu. Det finns ju gott om exemplar som håller på att bada nere vid 2, 3, 4 000, va? Men inte min.
Okej, då återför vi alltså 9500 poäng till din poängställning. Och du kommer alltså, då hamnar alltså Kalle på 24 111 klassiker på kampspoäng.
Try that on your pianola.
Okej, det låter ju mycket spännande. Men Fredrik, har du lyckats sälja din bil då? Hur gick det till?
Ja, jag ägnade en lång eftermiddag åt att återigen tvätta och polera bilen. Och sen så ägnade jag en hel kväll åt att ta jättefina annonsbilder. En helt komplett serie med framifrån, bakifrån, inifrån, utifrån, allting. Och sen så frågade jag en läsare och folksagen vän om det möjligtvis var så att han som ju redan hade en Golf Cabrio kunde tänka, eller en Golf Country, om han kunde tänka sig att köpa bilen. Och han hade ju en betänketid på säkert 30 sekunder och så vill han ha den. Så att jag sålde den med vinst.
Vinst till och med?
Ja,
vänta nu. Med vinst.
Bra, but.
Du prånglar på dina vänner, din gamla bil och dessutom gör vinst.
Har de inte läst tidningen? De har inte fått de här till numren där du skriver om bilen, eller?
Nej, just det. Jag såg till att han inte fick de numren.
Nej, för det.
Mycket klokt. Får man fråga, hur stor blev vinsten?
1 krona.
Okej, det är rimligt.
Vilken placerare.
Så att jag sålde den för 20 001 krona.
Ja, men det är en värdeutveckling, absolut.
Okej, ja, det är bra. Och du hade inga kostnader på bilen?
Nej. Inga kostnader.
Det är ju fantastiskt.
Jag tog lite saker från min egen hylla, men de gav jag bort till mig själv.
Ja, det var ju väldigt generöst av dig själv, mot dig själv. Ja. Och då, Anders, vad hamnar vi på då för poäng för Fredrik?
Ja, slutpoängen då med den här extra bonuskronan, det blir 25 884 poäng för Fredrik och Golf Cabrio.
Och då slår han alltså Kalle?
Ja, som jag får det så har han slagit Kalle med 1700 poäng någonting.
Klart svårslaget. Joakim, hur, du hade lite bekymmer med TT:n på slutet här och lite kostnader. Vad var det som hände?
Nej, men det var det här med besiktningen. Det var ju ett av kraven när vi köpte de här bilarna att vi skulle vara besiktade till sista december 2020. Och det var ju min bil också. Så att, och det gick över årsskiftet och jag kände att jag måste ju besikta bilen. Om jag ska få några pengar tillbaka för den här, för den kanske har blivit lite sämre i skicket som vi köpte den. Av oförklarliga skäl. Så kände jag att jag måste få igenom den här besiktningen. Och då var det ju, då åkte jag och besiktade bilen. Och då, väldigt trevlig besiktningsman. Så att han sa väldigt mycket trevliga saker. Och sen i andra sekunden så hittade han en massa fel. Och då hittade han 2 grejer. Bindeleden vänster fram, den var klappslut. Och handbromsen vänster bak tog inte heller. Så då åkte jag hem, kollade på den budgeten han hade kvar, 10 kronor. Det räckte inte till några nya delar, men jag beställde hem så att det gick lite över budget där och hittade någon riktigt suspekt utländsk sida som lovade expressleverans. Och då fick jag delarna 9 timmar innan jag skulle besikta, en månad senare alltså. Och så i panik så satte jag på de här sakerna. Nya spindelleder och smorde upp bromsoket vänster bak för att få det att fungera.
Och det här kan vi läsa om i senaste numret av Klassiker.
Ångesten framgår ganska tydligt, tror jag, i den där texten. Det var lite tajt med tid. Men jag kom dit 5 minuter för sent och bilen gick självklart inte igenom. För då hade de hittat ett nytt fel på den istället. Så då åkte jag tillbaka. Då hade jag spenderat massa pengar på besiktningar och delar och allting. Och så kände jag, nej, nu lägger jag ut en annons på Blocket. Och så drar jag in lite för fina bilder kanske sådär på den. Så det var väldigt, 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 väldigt många som hörde av sig. Jag fick totalt, jag räknar precis här i telefonen. 97 meddelanden har jag från 97 olika personer på Blocket i deras app.
Men du drar in pressbilderna från 1998 eller?
Nej, men jag drar in bilderna från vår studio.
Bilder var bättre än pressbilderna.
Ja, det vet jag. Jag drar in studiobilder.
Och sen var det så att du skrev att det var den första unika konceptbilen på Audi TT.
Ja, jag inte i annonsen, men den var välskriven, den var lång och ja, den urskilde sig från motsvarande Audi TT, alltså andra Audi TT i motsvarande prisklass.
Ja, för på de övriga som vi såg, de hade de ju inte ens skrapat rutorna på när de tog bilderna.
Nej, det var en, de har tagit en på höjden såklart som alla fotograferar med mobiltelefon och det är inget fel med det. Väldigt litet, ja det är lite fel, men det går att ta skapliga bilder med mobiltelefon, men i det här fallet så var det inte så skapligt, det var lite litet hörn sådär, så såg man nästan en pilmodell, att där uppe står det Audi TT. Och så var det 4 ord i texten och lite sådär svårförklarigt. Så att folk fick ju nästan en chock. Många av de här medierna var ju liksom, hur har du tagit de här bilderna? Eller har du stått bilderna? Eller så här, nej, men det är bilen. Den ser ut så här. Och någon blev väldigt arg för att jag sålde ett så fint exemplar så billigt. alla fall. Och några kom och titta på bilen och då var de inte riktigt lika imponerade längre. Konstigt nog, förstår inte varför. Men till slut, en söndag kväll, så kom det en far och en son. Där sonen skulle köpa sin första bil. Ja. Och vi tog en liten provkörning. Och jag hade ju varit ärlig och lite för ärlig kanske med berättat alla grejer som fanns på den. Det var lite defekter och sådär. Men jag har också tagit fram fördelarna med den fina inredningen och så vidare. Så åkte vi ut, gjorde en provkörning. Vi satt tre i bilen, ganska tajt.
Och du sa, lyssna på stereon ordentligt nu, sa du?
Det var ju det de hade gjort mot mig när jag försökte lyssna efter missljud från jullager och sånt där. Då drog de ju på stereon. Det gjorde faktiskt inte jag, utan jag påpekade missljudet att det där behöver nog fixas till. Så ärlig jag när jag säljer bil. Och pappan där vänder sig mot mig och säger, går det att pruta på något sätt? Det är lite annorlunda sätt att pruta på. Om man frågar om det går att pruta, då brukar inte leda så mycket. Men jag fick sån ågren för de här. Han ska köpa sin första bil och här står jag med världens vrak. Fast när jag börjar jämföra med vad de andra kostade och hur de andra såg ut, så är den fortfarande mycket, mycket finare än de andra för de här pengarna. Så att, då prutade jag åt honom och så fick jag... Ja, men lite spänning här, ja, då, tror
jag
väl.
Du köpte den för 20. Ja, då fick du väl... Jag tror att du fick 100% mer än vad Fredrik fick. Så jag säger att du fick 20 002.
Men den var ju obesiktigad. Han måste ju ha fått 17 005 med något för.
Vad tror ni om mig? Jag är en född som säljare. 25 000 kronor!
Oj, skojare!
Och det är fortfarande en av de billigaste auditetare i Sverige. Med nya spindelider.
Oj, ja, det är imponerande. Ja. Mycket imponerande.
Ja, jag måste verkligen gratulera dig, Joakim. Men jag har en fråga. Du har sagt två gånger här nu att det här skulle vara hans första bil. Men är det verkligen sant? Skulle inte det här vara hans första A-traktor?
Ja, det är kul att du tar upp det. Han var faktiskt i övningskörningsåldern, den här killen. Så han var väldigt fokuserad på att ha första bil. Men däremot så var det ett flertal personer som hörde av sig och ville bygga om till A-traktor.
Ah, så det är inte den här...
Nej, inte den här. För det är ju så att för något år sedan tillbaka här så har man ju då ändrat reglerna för A-traktor. Innan var man ju tvungen att kapa ner bilen. Då köpte man en gammal Volvo 740, 940 och så kapade man och gjorde en pick-up liknande. Medan nu för tiden kan du behålla originalkarossen och så sätter man in liksom en... Man bygger för så att man inte kan sitta i ett baksäte eller använda bagageutrymmet.
Och det var ju redan nästan fixat på din bil. Det var ju halvt omöjligt att sätta sig i.
Ja, precis. Det var ju redan från fabrik kan man säga. Så att,
Audi TT. Så har du precis att Audi TT var en A-traktor från fabrik. Jag tror att
det finns, ingen Audi TT-klubb i Sverige, har jag fått reda på. Så att det är nog ganska lugnt.
Insåg de storheten i det här, att den har varit med i klassikerkampen?
Ja, jag hade väl kanske inte nämnt riktigt det här med tidningarna och sådär. Och så var vi uppe här på redaktionen, skulle skriva på papperna, allting var färdigt. Då reagerar sonen. Ja, men det där är ju den bilen på eller på omslaget på tidningen. Och på samma omslag så stod det, vi köper 90-talsklassiker för 20 000 kronor. så att det var skjutsigen. Så att han fick tidigare och så sa jag, läs dem när du kommer hem, när ni har skrivit på alla papper där. Och självklart är det så att den har... Ja.
Inga kvitton, inga frågor, inga konstigheter.
Väldigt det mycket kvitton, väldigt mycket, väldigt seriöst från vår sida. Men jag önskar dem all lycka till. Och återigen, 25 000 kronor för den teten, det är fortfarande väldigt billigt. Även att den har lite rost på sig så är den faktiskt jättefin annars.
Det är den. Och fint är ju också även slutpoängsumman nu då. För vi har ju fått ett resultat. Och alla som är någorlunda flinka i huvudet har ju naturligtvis förstått att 25 000 kronor ger väldigt många poäng. Det är en slutsumma för Joakim på 29 834 poäng. Och en säker seger.
Kanske en liten applåd från de andra.
Grattis!
Det var den lamaste applåd jag har hört någonsin faktiskt. Men vi får väl ta vad vi får. Alltså har resultatet vänts rakt upp och ner helt enkelt. När vi gick in i studion så var det Kalle som ledde med 14 611 poäng. Fredrik var på tvåa med 5883 poäng. Och Joakim var sist på 4834 poäng. Men efter försäljning så är alltså ställningen den omvända och Joakim vinner klassikerkampen 90-tal. Och vad säger ni nu när vi tittar tillbaka här? Om ni hade haft en månad till på er att köpa den här suveräna bilen för 20 000 kronor. Var det några andra bilar som dök upp efteråt som ni grämer er över att det inte blev?
Ja, jag hade ju intensifierat sökandet på en Mercedes A-klass. Den förknippar jag både väldigt mycket med 1990-talet men också med mig själv av lite olika anledningar. Eftersom jag basade för en biltidning på den tiden, då Sagda biltidning, vurpade med bilen och det orsakades rabalder jorden runt. Så att den där bilen har ju följt mig under yrkeslivet på många olika sätt. Och jag tycker fortfarande väldigt mycket om den. Kruxet är att hitta ett riktigt fint exemplar.
Det verkar ju nästan omöjligt.
Det är nästan omöjligt.
Ja, vi måste ju gå ut med Kalle Karlqvist. Om det är någon som ska ha en A-klass som entusiasm, så är det ju Kalle Karlqvist.
Mm.
Ja. Så fram med era tantkörda exemplar här nu. Den ska gärna vara mintgrön och en A140, eller?
Jajamän, absolut.
Blå måste den väl vara?
Blå ska den vara.
Ja, det är väl krav. Ja. Orange
blinkers. Ja, just det var blå den som ni välte med.
Precis, men mintgrön går också bra. Och har den det där soltaket som består av olika skivor, så är inte jag den som säger nej.
Nej, och så ska den förstås vara omodifierad, ingen ESP.
Nej, ingen ESP. Nej.
Fredrik, om du tittar i backspegeln, vad ser du då?
Jag är glad att jag köpte en så rolig bil som en så billig cabriolet som för 20 000 kronor. Men jag ångrar fortfarande att jag ändå inte åkt och tittat på den här Saab 900 NG som fanns i Uppsala.
Just det.
Hos handlaren som inte var så intresserad av att sälja. För den såg fantastisk ut på bilder, så jag hade åtminstone velat se den i verkligheten och kunna avfärda den av någon anledning.
Hörde handlaren av sig till slut sen, eller?
Ja, till slut så. Lite lojt, ointresserad.
Står den kvar?
2-3 månader senare så var den såld.
Joakim, om det inte hade blivit Audi TT, vad hade det blivit då?
Det är jättesvårt. Jag tror att det var bra delvis att vi bara hade en vecka på oss. För senare, efter inköpet, så har jag börjat liksom att gå andra vägen och titta på bilar och försöka hitta det ultimata exemplaret på pappret i alla fall, och försökte leta upp den kanske äldsta A, jag vill också ha en A-klassen, den äldsta A-klassen som finns i Sverige. Kan det vara så att den inte har något ESP-system, eller den första Lexus LS eller något sånt där, var kul att få ta på och försöka söka reda på något unikt exemplar på det sättet. Men nu blev vi ju tvingade här att köpa bilen, och jag kände väl det att ett krav när vi letade bil, att tror jag talar för flera av oss, att det är ett väldigt bra sätt att få uppleva en bil som man aldrig kanske skulle köpa annars i samband med det här, just med att man har klassikerkampen och någon annans pengar att spela med. Så Audien var ju uppenbarligen ett bra val om man tittar på poängen. Men ja, jag är lite sugen lite surt att jag inte köpte Cadillac STS. Fanns på en handlare, och jag kände så här, det är alltså, jag vet, ni skrattar här nu, och det är så här, för Audi TT finns ändå, jag har aldrig kanske varit den största fanet av Audi TT, men det fanns ändå en rimlig möjlighet att jag skulle kunna köpa en sån. Men Cadillac STS, jag tittade på flera, det är ju fantastiskt, den där Northstar-motorn, den hade ju exploderat innan vi hade kommit fram till Lunda, men vilken komfort, den bara gungade fram, och det är plastträ, och det är underbart, så den borde jag ha köpt kanske.
Ja, tidshistoriskt intressant är den ju också. Mm, mm. Då världens starkaste framhjulsdrivna bil.
Exakt. Och då kanske jag hade varit... Men det finns flera sådana här bilar som jag hade varit kul att få prova på. Men uppenbarligen så var ju Teten ett bra val.
Ja, verkligen. Och om jag får säga så tycker jag att just Audi Teten är den som jag har fått upp ögonen för mest av de här tre modellerna. Och det kanske trots allt är den som har den närmaste samlarmarknadsframtiden framför sig i alla fall. Även om de andra också är mycket relevanta i historien. Ja, och nu sitter ni här som på nålar förstås, deltagarna, och förväntar er att jag nu kommer att dela ut de här pengarna till er i form av de här klassikerkampenspoängen, i form av pengar så ni kan köpa en ny bil till klassikerkampen 00-tal. Men så blir det tyvärr inte, utan vi ser tillbaka på en rolig och lyckad klassikerkamp som ni har kunnat följa i Klassikers podd här. Ni har kunnat följa den i tidningen förstås, och ni har kunnat följa den på YouTube, på både de filmer som Simon Hamelius har gjort. Det finns 4 stycken delar i den här miniserien. Du kan titta på dem på via vår hemsida klassiker.nu eller direkt via vår YouTube-kanal, som då söker du på Klassiker 1900-talets bilar. Ett sista råd till någon som är ute efter en youngtimer av 90-talsmodell. Kalle?
Om det är så att du ska ha den för eget bruk och njuta av den och bara leva som en fri och glad människa, köp en så billig bil som möjligt. Är det så att du ska delta i någon mystisk tävling som är anordnad av dina suspekta arbetskamrater, köp en så dyr bil som möjligt.
Fredrik?
Jag tycker man ska köpa en så rolig bil som möjligt. För det är ju det som är grejen, att eftersom de här är precis innan de vänder värdemässigt, så har man ju chansen att köpa någonting som kan vara kanske lite starkare eller lite mer taklöst eller lite mer exklusivt än man annars skulle haft råd med kanske. Så det är väl det man ska gå efter, tycker jag.
Ja, och Anders Helgesson, vad säger du? Vad skulle du ha köpt om du hade fått vara med i
det
här?
Det skulle vara jättekul om det gick att hitta en Toyota Celica för de där pengarna. Men det tror jag det inte gör, tyvärr. Men det skulle vara kul med Japan. Eller varför inte, jag skojar inte när jag sa tidigare Opel Zafira. Minibuss är otroligt mycket 90-tal rent generellt, och de kostar i stort sett ingenting. Så hittar man en fin sån, så är det, du kommer vara kung på klassikerträffen om 20-30 år. För att de kommer inte finnas kvar. Mm. Så varför inte en minibuss, valfri sort egentligen.
Här bryter jag in och säger att jag håller med.
Tack för det, Kalle.
Och jag skulle tagit en Toyota Previa i så fall.
Ja, fantastisk. Men en bakhjulsdriven då, ingen fyrhjulsdriven.
Joakim, du har ju vunnit, så du får sista ordet.
Man ska inte köpa den bilen som är, precis som Kalle säger, ska du vara med i en suspekt tävling i en biltidning, köp den billigaste exemplaret av en udda, spännande modell. Men gör inte det på riktigt, det blir väl dumt. För Audi TT:n är en trevlig bil, men man skulle ha haft en som var lite bättre. För om man väl börjar gräva, en av delarna kostar i princip ingenting, så blir det ganska mycket om man ska byta hela framvagn, bakvagn, vördaga rost, kolla över den där motorn, etc. etc. Men även om man inte har en superbudget, så går det faktiskt att hitta jättefina exemplar. Det hade vi ju, Kalle, han var ju nära, trodde vi, att han skulle köpa en S80. För S80 är en sån bil som du faktiskt kan hitta i mint condition fortfarande. För 20 000 kronor. Men, ja. Så det är snarare ett sånt tips. Det går att hitta väldigt, väldigt fina exemplar om man bara letar lite.
Men det är väl kändismodellerna och, som är de som kommer ändå få störst uppmärksamhet längre fram, eller?
Absolut, absolut. Men du ska kanske bruka bilen under tiden också. Fram till att de blir populära. Och då är bättre att köpa något som är lite vassare i skicket.
Tack så mycket för att ni var med i Klassikerkampen och i den här podden. Och tack alla som har lyssnat på detta.
Och tack alla ni tre som röstade på min bil på träffen.
Det var ju jag och Kalle som röstade på din bil.
Precis.
Och vi kommer absolut att återkomma till 90-talarna i klassiker framöver. Det här har fått upp ögonen på oss ytterligare för hur mycket roligt som ändå finns. Som är, som man ser, halvgammalt, men som ändå är uppåt 30 år numera. Och hur mycket roligt man kan ha för väldigt lite pengar när man väljer en bil från de här åren. Tack så mycket från Studio Klassiker för den här gången. Tack Joakim Bergqvist.
Tack.
Tack Anders Helgesson.
Ett nöje.
Tack Kalle Karlqvist.
Tack, tack.
Och tack Fredrik Nyblad.
Tack.
Och jag heter Karl Egelius. Och du glömmer inte att du kan prenumerera på tidningen Klassiker. Och du kan prenumerera på podden i valfri poddapp. På återhörande.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.